Du lyssnar på Falskspel av Philip Kerr i översättning av Hans O. Sjöström, inläst av Harald Leander.
Till min mor. Berlin 1936. Den första mannen. Har du lagt märke till hur falskspelarna fullkomligt har lyckats ta sig förbi gamla partikämpar som dig och mig? Den andra mannen. Det har du rätt i. Om Hitler dessutom hade väntat ett tag innan han gick med i nazisternas triumftåg hade han kanske också blivit Führer tidigare. Schwarze Korps, november 1935. Kapitel 1. Märkligare saker händer i den stora övertalarens mörka drömmar. I morse såg jag två män som var medlemmar i SA skruva ner Der Stürmers löpsedelsskåp från väggen på ett hus. Der Stürmer är den antisemitiska veckotidning som drivs av rikets ledande judejägare Julius Streicher. Bildmaterialet i de där skåpen med sina halvpornografiska sträckteckningar av ariska jungfrur i famnen på liderliga långnästa monster brukar locka till sig de svagsinta läsarna. Det ger dem väl en tillfällig retning. Respektabla människor befattar sig inte med sådant. Hur som helst la de båda SA-männen skåpen på flaket till sin lastbil bredvid flera andra. De var inte så försiktiga i sitt arbete. Det fanns i alla fall ett par stycken skåp med trasiga glasrutor. En timme senare såg jag de båda männen ta bort ytterligare ett skåp utanför en spårvagnshållplats framför stadshuset. Då gick jag fram till dem och frågade vad de höll på med. Det är inför olympiaden, sa en av dem. Vi har fått order om att ta ner dem för att inte ska chocka de utländska besökarna som kommer till Berlin för att se på spelen. Enligt min erfarenhet har myndigheterna aldrig bemödat sig om något sådant tidigare. Jag körde hem med bilen, en gammal svart Hanomag, och bytte om till den sista bra kostym jag hade. Den var sydd av ljusgrått flanelltyg och kostade 120 mark när jag köpte den för 3 år sedan. Den är av en kvalitet som blir allt sällsyntare här i landet. Liksom smör, kaffe och tvål är det nya yllematerialet i de allra flesta fall en sämre efterapning. Det nya materialet är väl funktionellt och användbart men inte särskilt slitstarkt och ganska ineffektivt när det handlar om att utestänga kylan på vintern eller på sommaren för den delen. Jag såg efter i sovrumsspegeln hur jag tädde mig och tog sedan fram min bästa hatt. Det är en vidbrättad mörkgrå filthatt av fint ylletyg med svart band. Ganska vanlig. Men i likhet med Gestapo har jag inte hatten som de flesta herrar utan bär brättet lägre i pannan än i nacken. Det gör förstås att ögonen är skymda och då blir det svårare för folk att känna igen mig. Det är en stil som uppkommit hos kriminalpolisen i Berlin, Kripo. Och det var där jag la mig till med den. Jag stoppade ner ett paket Muratti i kavajfickan och placerade försiktigt en pjäs av Rosenthal-porslin i presentförpackning under armen och gick ut. Bröllopet ägde rum i Lutherkyrkan vid Dennewitzplatz, strax söder om Potsdams järnvägsstation och ett stenkast från brudens föräldrahem. Fadern, herr Lehmann, var lokförare vid Lehrtelstationen och därifrån körde han D-zug, snälltåget, till Hamburg och tillbaka 4 gånger i veckan. Bruden Dagmar var min sekreterare och jag hade ingen aning om hur jag skulle klara mig utan henne. Jag brydde mig inte om att fundera över det heller. Många gånger hade jag tänkt gifta mig med henne själv. Hon var vacker och bra på att organisera mig. Och jag skulle tro att jag på mitt märkliga sätt var kär i henne. Men eftersom jag var 38 var jag nog för gammal för henne och kanske en aning för tråkig. Jag är inte mycket för något utsvävande liv och Dagmar var en flicka som förtjänade att ha lite skoj. Här var hon alltså och gifte sig med den där flygaren. Och ytligt sett hade han allt en flicka.